Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Sektpodden, till mig, Emma Genbeck. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten och har numera Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker, plus 200 närvarande.
Ja, det ska vi inte glömma att säga. De hundarna brukar göra sig lite hörda titt som tätt, men de får alltid vara med. Vargen och Olga. Ja, ha, vi förra avsnittet, Rigmor, så pratade vi ju om manipulation och huruvida man kan vara immun mot manipulation och vem blir manipulerad, vem blir inte det, och vi pratade fram och tillbaka. Och vi har fått ju som vanligt flera lyssnar, både reflektioner och frågor och berättelser och tankar omkring det, som alltid är jätteintressant att få. Så vi tänkte vi skulle börja lite där idag med att fortsätta prata om det, därför att det liksom blir en väldigt bra brygga över till nästa ämne som vi ska prata om idag. För vi har ju tänkt att vi ska prata om Josefin Frankners bok Kristi bruds slav, så vi kommer mer till det om en liten stund.
Men du, var det inte en av de unga ungdomarna i byn, i Knutby, som inte tillhörde församlingen, som också skrev till oss?
Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. När vi ändå pratar om Knutby idag så ska vi ta upp det, därför att vi har fått ett mejl ifrån en person som växte upp i Knutby, som gick i Knutby skola och som var en del av byn under de här åren när sekten var aktiv och när flera församlingsmedlemmar, sektmedlemmar var involverade i skolan och så vidare. Och hon liksom ville lyfta just det här att vi pratar mycket om alla de som var del i sekten, men det finns ju också ett stort antal ortsbor och då barn i skolan som också liksom blev påverkade och drabbade av det som skedde, och som framförallt barn som är ofrivilligt liksom blev indragna i att den här församlingen som då sen kallas för en sekt fanns i byn. För de hade ju ändå, vi hade ju ett stort, ska man säga, inflytande också i det att vi hade mycket verksamhet. Så många barn blev drabbade på olika sätt, eller drabbade, påverkade liksom.
Mm. Men också drabbade, tänker jag, för jag var ju med vid rättegången när två medlemmar blev åtalade för elevmisshandel. Mm. Så det fanns rättsärenden som berörde barnen i skolan och som, ja. Och vad skriver vår lyssnare?
Nej, men hon beskriver just att hon upplevde att det fanns en särbehandling, att vissa barn i skolan blev liksom särbehandlade gentemot andra då av medlemmar.
Var det bland medlemmarnas barn eller var det bland...
Nej, jag uppfattade brevet som att det var bland alla barn liksom. Att man hade
var det personal som tillhörde sekten eller var det av...
Ja, det var ju som hon beskriver det, så upplevde hon ju att det fanns de då i personalgruppen som tillhörde sekten. Och kanske inte alla, men vissa av dem som faktiskt särbehandlade vissa. Och hon tänker tillbaka och beskriver det som någonting som skrämmer henne, hur det påverkade barnen. Mm. Och det kan ju inte... Jag kan inte svara för det, men det känns viktigt att lyfta bara att människor också har den sidan av det och att det är viktigt att komma ihåg att det finns så många fler som är
drabbade. Jag är på något sätt lite grann en av dem, fast jag inte bodde i Knutby så hade jag närhet till er församling, och framförallt tänkte jag ju på barnen som jag har sagt otaliga gånger nu. Det var ju grannar som inte var med i församlingen men som bodde i byn, och några verkar ju ha känt liksom att det var ett lyft, det var roligt, det var unga människor, ni var hjälpsamma, och andra var oroade av att det var absolut en egen kultur och att det gällde både medlemmarna och deras familjer, barnen.
Ja, men det tror jag är en väldigt bra beskrivning. Det finns verkligen två olika sidor av det. Men det är viktigt att lyfta att det...
De finns också. Många verkligen var berörda av den här rörelsen.
Ja, men det är ju så viktigt att komma ihåg att runt omkring oss som fanns i, så finns det ju liksom anhöriga, vänner, bekanta. Alltså det är liksom den här cirkeln, den sprids ju, den är ju stor av människor som har... olika sätt blir berörda och drabbade av det. Och inte att förglömma dem också. Men för att återgå till det här med manipulation. Så lite grann i ljus av att vi ska prata om Josefin Frankners bok idag. Så fick vi ett väldigt intressant mail, tycker jag, ifrån en lyssnare som just utifrån att vi pratade om det förra gången. Och lite grann vem kanske blir lättare manipulerad än andra, eller finns det överhuvudtaget, så vidare. Vi pratade om det sist.
Kan du inte läsa?
Absolut.
Jag vet vilket mejl du tänker på. Ja. Jag tyckte också det var... Jag påbörjade ett svar, men jag tror det ligger kvar i min utkastkorgen i datan.
Det kan vara sådär, man vill gärna skriva. Ja. Nej, men den här personen skriver så här. Efter ert sista avsnitt så vill jag tillägga om varför vissa lättare kan utsättas för att bli manipulerade. Själv har jag ju från barnsben alltid hört orden karismatisk som något positivt. Det här är alltså en kvinna som är uppväxt inom den karismatiska pingströrelsen, ska vi säga då. Och karismatiska pastorer och ledare är guld värd i församlingen. Att vara karismatisk är ju inte långt ifrån kanske samma beskrivning av en psykopat. Charmig, vältalig och kanske helt obrydd av att lyssna in sin omgivning. Om man från barndomen är helt upplärd att karismatiska människor är uppfyllda av Gud och att det är de man ska lyssna på, då har man kanske inte ett filter som sållar bort det manipulativa som något dåligt, utan som karismatiskt som man sedan barnsben är upplärd att se upp till. Och det är en ganska intressant vinkel just när det gäller religiöst manipulativa personer, tänker jag. Därför att jag känner ju verkligen igen det från många av oss som fanns runt omkring, att man hade med sig, tror jag, just den här synen på en ledarstil som var liksom upplyft inom frikyrkan. Vad tänker du om det, Rigmor?
Jag tycker det var en väldigt bra iakttagelse, därför att karismatik, det betyder ju egentligen att förkunnelsen utgår väldigt mycket från att det finns övernaturliga ting. Det pågår övernaturliga saker. Mm. Och det är just genom det övernaturliga som Gud skulle ge sig till känna och tala till människor. Mm. Och det där är ju en väldigt besynnerlig tanke. Och den kommer egentligen ifrån, ursprungligen har sin grund i gnosticismen. Och du vet, du man tillbaka vid romarriket. Alltså romarriket sträcktes ju ifrån Atlanten djupt in emot Persien. Och där fanns det ju ett flertal olika religioner och rörelser och sekter. Och, redan före kristendomen så försökte ju judendomen att hålla, den judiska religionen, att hålla liksom avstånd till de här. Och då pratar vi om zoroastriska religionen i Persien. Och den brukar man säga, den manikeiska, mandeiska rörelserna därefter, de kännetecknas av att man tänker sig en dikotomi, en dualitet, ett motsatt par. Alltså att världen styrs av en god kraft, den goda gudomen. Och mot den goda guden så står en mörk, ondskefull, förstörande gudom.
Mm.
Och Almqvist skrev om Ormus och Ahriman som de här två sidorna. Och Stagnelius som var en prästson, inte kände sig hemma antagligen med pappans kyrkliga familjeordning.
Mm.
Och då har man den här liksom revolten av någon anledning gentemot den här trygga, enhetliga, tio Guds bud, håller till det, de här reglerna, så finns den här lockelsen med att tänka sig att nej, men det är något annat som drar i mig, kanske en mörk sida som jag inte egentligen vill, men den finns där och den visar sig kanske i otillåtna sexuella tändningsmönster eller impulser att göra någonting lite lurigt, luras eller så vidare. Så att det gnostiska, det var inte bara den zoroastriska religionen förstås, utan det var ju också den grekiska religionen med sina tempel och myter, och den fornegyptiska fanns också här. Så att man försökte då avgränsa sig från den här sammanblandningen. Och sen när kristendomen etablerades så var det samma problem, att nu hade vi den här läran och nu skulle vi hålla oss till de här fyra evangelierna och breven, och så småningom lade man till uppenbarelseboken. Men då inkorporerade man en hel del gnostiska idéer faktiskt.
Mm.
Och så fort det här gnostiska kommer in så är kärnan en idé om att nej, men det finns en andlig himmelsk verklighet. Och det är den andliga världen. Men här på jorden, här är det materialism och här lever människor och djur och växter. Och här är det liksom ingen, men några människor kan liksom få som ett titthål in i den andliga verkligheten. Och hur kan de få det? Jo, det finns en gnista inom varje skapad varelse.
Mm.
Och det här känner vi igen ifrån många judiska, hasidiska, kabbalistiska historier också, att det finns en gnista.
Mm.
Och den där gnistan menade man då, ja, men med förkunnelse, om du tillhör kristendomen så sa man, ja, men när du förstår kristendomen och Guds ord, då har du liksom via din gnista fått som ett litet titthål eller en närvaro in till den här andliga världen. Men de vanliga människorna, de är världsliga, och församlingsmedlemmarna, de flesta, de är världsliga. Men den karismatiska människan har en utstrålning och en övertygelse. Och likaså mystikerna, när man talar om kristen mystik så är det samma sak. Den här personen har gått in i en ensamhet i sin inre värld och i sitt inre mött den här gudomen. Men de andra som bara håller sig till regler och kyrkor och försöker att sköta sig, de har inte kommit lika långt.
Mm.
Och det är det här, menar jag, som ni i Knutby också hade. Att era ledare påstod att de hade liksom kommit igenom. Och det är den här gnistan då som gör att de kunde se, ta emot budskap, tolka övernaturliga tecken som ni andra skulle lyssna på. Vad jag pratar, vad säger
du? Ja, men absolut, nej, men jag tycker jätteintressant att höra. Och jag tänker ju genast på, ja, men det här brevet då som den här människan skriver, som är väldigt intressant. Därför att det du talar om nu är ju någonting som jag känner igen, inte bara från Knutby. Och jag tror att det är det,
alltså, varifrån känner du igen det?
Ja, men från den karismatiska frikyrkorörelsen så finns ju de här tonerna som du pratar om. Jag menar, övernaturlighet är ju, det är ju, det är ju det är ju självklart inom de här, att det är övernaturligt. Ja, ja, visst, det är ju det som allting handlar om, att Gud är övernaturlig och att det sker övernaturliga saker. Sen finns det väl olika varianter och olika liksom tolkningar och tankar om det. Men eftersom man har med sig det Så tänker jag som den här kvinnan skriver då i det här brevet, att man på något sätt har med sig att den karismatiska eldiga predikanten på något sätt har liksom ett företräde, som du säger, att beskriva Gud eller det övernaturliga, och jag som lyssnare ska ta emot det. För den här, hon skriver också vidare sen också just den här synen på att det finns en djävul som också ett motstånd, som gör att mina tankar måste jag hela tiden tänka, om jag kommer med tvivel eller kritik så kan det vara någonting som då kommer från djävulen, och så måste jag fråga min ledare. Och det är någonting som hon känner igen från sin uppväxt, och har man med sig det så tänker jag, ja, då är det klart att man blir ett lättare byte för någon som säger sig, precis som du pratar om här med Knutby. Så på det sättet så blir man ju mindre vaksam. Man lägger ju ner de här, tänker jag, naturliga kritiska tankarna som man har.
Lägger ner?
Ja, att man ja, eller skjuter undan dem.
Inom sig själv?
Ja, inom sig själv. Mm. Till förmån för att lyssna på någon annan som då vet bättre.
Mm.
Och det är det som sker i Knutby. Och det är det som sker, och som Josefin Frankner beskriver väldigt bra i sin bok.
Precis. Och jag kan säga redan nu att jag har aldrig trott på djävulen som en sån här personifierad ond figur som far runt som en ond gudom.
Mm.
Och det har förvånat mig att den idén har ett sånt grepp inom den här delen av kristendomen, den karismatiska, att man verkligen, det var det jag menade med den här tudelade motsatsparen. Och det är ju väldigt tydligt i Knutby att man pratar om en strid mellan den goda gudomen och den onda gudomen. Mm. Men det här finns ju också inom trosrörelsen som kom till Sverige, The Faith Movement, som kom med Ulf Ekman och Livets Ord, och med det här med striden och änglarna mot demonerna, och att det här skulle pågå inom människor.
Jag känner ju igen, bara för en passus, när du pratar om Livets Ord.
Mm.
Om jag läser om Livets Ord, idag kan jag inte svara för lika mycket, men åtminstone som Ulf Ekman liksom byggde upp den teologin, så känner jag igen jättemycket av det som vi hade i Knutby.
Men du, vi måste göra ett poddavsnitt, minst ett, om Livets Ord.
Ja, det har vi sagt många gånger, så det måste vi nog göra snart. Ja,
det börjar dra ihop sig.
Nej, men det är jag tycker det är intressant som du säger, just det här med den tudelade, det här, det onda och det goda, för det kommer ju igen hela tiden som en strid, dels inom en själv med gott och ont, där man ska liksom hela tiden avvärja det onda mot det goda inom sig själv med tankar, känslor, upplevelser och så vidare. Men även i den yttre världen, där man också ska på något sätt tolka in saker och ting. Och det är det här som präglar sen hela Knutby-tiden. Men jag känner ju väl igen den ifrån den karismatiska och trosrörelsen och allt det här också, att den finns väl. Och det är många som beskriver det i våra brev till oss.
Precis.
Den här problematiken som man upplever.
Precis. Och den är en del också av den, det här som vi har talat om som religiöst traumasyndrom.
Just det.
Och jag måste säga det nu, att jag är väldigt jag är en stor motståndare till idén om den här personifierade djävulen. Därför att det goda, om Gud står för det goda, samvetet, hänsyn, ta hand om varann och allt, liksom göra något, det kan vi enas om.
Mm.
Det kokar ner egentligen till den gyllene regeln, att liksom, om du är mot andra som du hoppas de är mot dig, eller inte gör mot andra vad du inte vill bli utsatt för, ja, men då är du i samförstånd, samvete, det vi vet tillsammans med andra. Men om du börjar tro liksom att nej, det här var inte jag, det var djävulen i mig, man måste ta ansvar, tänker jag, för det som är ondskefullt och illavarslande eller illasinnat inom en själv. För att om du till exempel har pedofila tändningsmönster med impulser att begå övergrepp mot barn, så är det en helt annan ondska än om du är en retsam kompis i skolan och retar någon så den blir ledsen, eller om du har alkoholproblem, att du inte kan motstå att du dricker för mycket eller något annat. Det finns så många, och det här som kallas de sju dödssynderna.
Ja,
men de är sju, och tio Guds bud är väl 10 då som man ska hålla sig, och de kan man enas om att inte stjäla och att inte göra det ena och det andra. Men att när man börjar så här och säga djävulen är så här, och som jag hörde er säga, det är typiskt djävulen. Mm. När det var, hände någonting, och då var det ofta att någon av ledarna, någon av pastorerna hade liksom känt att nu är det, börjar det gå emot mig här. Ja, då var det djävulen. Det var inte att
han, ja, men det är som du säger, det är ett bekvämt sätt att skylla ifrån sig, ja, istället för att ta eget ansvar. Så ja, att det, om man nu är lagd åt det hållet, så ja, kan man ju verkligen utnyttja det på det sättet.
Ja, och då känner jag att människokunskapen, psykologin, ur det perspektivet där jag har min verksamhet, så är det här idén om den här kampen och striden med djävulen och det goda, det kan vara väldigt skadligt för en känslig person. Och man vet ju
absolut
inte, den karismatiska förkunnelsen som du beskriver, ja, men det är, då, det är också underhållande. Hon säger det, en karismatisk predikant är guld värd. Ja, för det är kul att lyssna på någon som tar i lite grann, och det är bildspråk och det är engagemang och så lite musik på det. Då blir det ju som att, ja, men det är också underhållande och kul att gå till gudstjänsten.
Ja, men det, och det är klart, man vill ju inte ha en torr, tråkig predikant. Man vill ju ha någon som är rolig att lyssna på.
Ja.
Så är det ju. Ja. Men om man inte är vaksam så kan ju det bli...
Ja, man bör vara ja, vaksam.
Och jag tänker också, jag kan ju tänka hur många tänker, ja, men det finns ju karismatiska människor i de alla olika liksom, ställen och så vidare. Men just, tänker jag i alla fall, inom det här området när det gäller religion, så har man att göra med så känsliga saker.
Ja.
Och därför måste man vara mycket, mycket mer vaksam än om man man ska vara vaksam överallt. Men det är känsligt, därför att du talar om människors inre, och just det här att eftersom du på något sätt dealar med gott och ont och tankar och känsligt inre hos människor, så måste man vara jätteförsiktig med sådana frågor så att det inte går snett.
Och det är ju precis det som Josefin Frankners bok visar, att när man har ett slutet sammanhang, en toppstyrd församling, inte insyn, kontroll utifrån, då kan de ledande personerna ta för sig så småningom sexuellt utav medlemmar, personer i underordnad ställning. De blir hyllade kanske, för man tror verkligen att min religiösa ledare har som en telefonledning till himlen. Mm. När Josefin Frankner beskriver hur Åsa Waldau pratar om Jesus, så är det ju alldeles uppenbart att Åsa beskriver som att Jesus lyder mig, så att inte om jag inte gillar dig, om inte jag vill ha med dig in i himlen, då på yttersta domen kommer du i princip åka in i helvetet. Så det är bäst du håller underförstått, det är bäst att hålla sig väl med mig. Alltså även Jesus lyder henne. Och sen att maktmissbruket tar sig så likartade former. Vet du, jag fick faktiskt tips av en vän, Johan, som skickade en länk till mig. Att i USA, i Colorado, så hade man i en liten stad fått en anmälan att det finns en död kropp i ett hus och det finns barn i huset. Och då visade det sig att det är en sektledare. Hon var 45 år och hon har dött. Jag vet inte varför eller hur, men hon har tydligen forslat sin bil från Kalifornien där hon var verksam. Och hon hade övergivit sina barn. Hon var en tvåbarnsmamma, men hade inte haft mycket kontakt. För hon kände att hon hade Guds kallelse. Och hon kallar sig inte Kristi brud, hon kallade sig Mother God, alltså moder Gud. Och påstod att hon hade haft många inkarnationer, och hon hade i själva verket skapat världen, i alla fall varit med och skapat världen.
Ja.
Och nu är hon död då, och då hade medlemmarna gjort någon, nästan som ett altare runt hennes kropp, som låg i en, påträffades i en sovsäck. Men den var också inlindad i julgransbelysning som glimrade, och de hade liksom...
Visst hade de petat ut ögonen på honom också?
Ja, men det var något konstigt. Ja, jag tänkte inte ens nämna det.
Du tänkte inte nämna det? Förlåt.
Men det var glitter och ljus där också.
Ja, men det är ju verkligen hur otroligt illa det kan gå.
Ja, och sen säger medlemmarna då, för att enligt läkaren så hade hon varit död minst en månad. Men det hade inte meddelats på det sättet, utan att Mother God has ascended. Hon hade uppstigit.
Mm-hmm. Hon hade inte dött.
Nej.
Mm. Ja, det kan man verkligen se.
Hon hade lämnat jordelivet.
Ja. Men om man återgår till Josefins bok, ja, som vi ska gå in på mer, så tycker jag det viktiga som man får med sig, tycker jag, som är viktigt att komma ihåg i allting som vi pratar om, för att saker och ting kan ju låta så otroligt knäppt och märkligt, men det är en lång process. För jag tänker att Josefin beskriver väldigt tydligt, tycker jag, hur hon liksom, hur det börjar, ja, när hon möter. Och jag känner igen det från oss, de flesta av oss som har mött henne. Mm. Det är fler som mötte då Åsa när de var tonåringar. Fler som har blivit liksom, jag känner själv igen liknande. Och det är intressant just det här hur det börjar i det lilla.
Mm.
Och hur det byggs upp. Och den här normaliseringsprocessen och alltihopa. Jag tänker bara att det är viktigt att ha med sig det.
Ja. Vill du berätta hur Josefin skriver om det? Eller återberätta ungefär vad det är du känner igen?
Det kan jag göra. Ska vi börja med att lite grann berätta våra relationer till Jossan? För det kan ju vara intressant för lyssnarna. För att
det
här är
ju
inte en bok som vi pratar om som är random, bara någon som vi har tagit i alla dessa sektböcker.
Emma, Emma, vi är jäviga.
Ja, just det.
Berätta hur.
Nej, men jag och Josefin har ju känt varandra i många år. Hon kom till Knutby 94, tror jag det.
Mm.
Och jag kom till Knutby 96. Och sen har hon och jag ju, just när jag har stått sida vid sida i alla år. Ja, det var de sista 6 åren var ju inte jag med, men lika mycket på samma sätt. Men vi har ändå följt varandra. Och
var det inte så att när sekten kollapsade, ledarskapet, var det inte så att Josefin och hennes familj kom till er?
Jo, men precis. Jossan skriver det i boken också. Hon nämner ju det att de får bo hos oss, hos mig och Peter, utifrån att de just måste lämna huset och närheten till Åsa och få hjälp att verkligen bryta den här makten som hon har över Jossan. Och eftersom jag hade varit då utfryst, eller man ska säga, under så många år, så hade jag ju på något sätt redan tagit mycket av den processen, att jag var inte alls så ja, det var lätt för mig att bryta. Det var inget svårt och jag har faktiskt redan därifrån. Och därför kunde jag bistå Jossan, vilket jag var oerhört tacksam för. Så Jossan och jag, vi känner ju varandra väl.
Mm.
Och jag har pratat med Jossan och hon har jättemycket förfrågningar och många som drar i henne utifrån hennes bok. Och därav kan hon inte vara med här idag. Men vi pratar om boken och det är glada för att vi kan göra, tänker jag.
Mm. Och jag känner också Josefin, hennes man, två av deras barn har jag träffat, och de kom, ja, det var kanske bland de sista ifrån den inre kretsen som tog kontakt med mig. De kom och hälsade på oss första gången på Öland tillsammans med Josefins svärföräldrar, och det är väldigt starkt och väldigt speciellt, för jag visste ju att både Josefin och Samuel, hennes man, var nästan, de hoppade av skolan i gymnasiet för att följa Åsa Waldau in i det.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Här, och Josefin träffade Åsa under den tiden hon var barnpastor i Uppsala pingst. Mm. Och när Åsa blev avstängd från sitt arbete på grund av otillbörligt beteende med närhet till ungdomar, så var flera ungdomar, tillhörde då Josefin och Samuel de ungdomar som förblev lojala med Åsa.
Just det.
Och sen som när de gifte sig och flyttade till Knutby och avbröt studierna för att de kände sig trovissa om den förkunnelse som Åsa hade.
Ja. Jo, jag tror att de upplevde, som man då säger i de kristna sammanhang, att att de fick en kallelse att jobba i församlingsliv och följa liksom Åsa till Knutby.
Mm.
Vilket ju vi var flera som sen liksom kom efter.
Ja. Jag vill också säga att Josefin kommer från en familj med många syskon, och jag känner hennes föräldrar väldigt väl. Josefins mamma och jag, vi har pratat med varann genom åren, och jag känner även hennes då delar av hennes stora släkt.
Mm.
Så att på det viset så är vi jäviga i det att vi står nära.
Mm.
Ja. Men då vill jag också säga, trots det så blev jag förvånad när jag läste den här boken.
Mm.
Och jag blev bestört, och jag har sagt det förr och nu fick jag anledning att säga det igen, att det inre i Knutby var värre än jag trodde.
Mm.
Jag påtalade ju att det var ett riskområde, särskilt för barnen, men det var faktiskt ännu värre, och det är det vi ska tala om nu, tänker jag. För Josefin har gett det tydligaste porträttet av Kristi brud och Savalda, och hur det var på nära håll, och också stämningen överhuvudtaget inne i det här märkliga huset där.
Jo, hon har ju gett en otroligt bra bild av hur det var att vara nära Åsa, som jag tror att, eller jag vet att många med mig som var nära känner igen sig i. Så är det verkligen. Nej, men jag tänkte på det här som vi pratade om, att det börjar någonstans, därför att eftersom vi pratade om manipulation eller att bli lurad sist, och hur det är, och att det är vissa perioder i livet som man kanske är mer mottaglig och så vidare, så tycker jag det är intressant, för Josefin hon beskriver väldigt tydligt just det att jag var ung, öppen och längtade efter att bli bekräftad och sedd. Och hon beskriver Åsa som att hon hade en dragningskraft och den var magnetisk. Hon blev som förälskad och blind och helt upp i att vara nära den kärleken som hon beskriver att Åsa liksom blev för henne. Och liksom det blev det viktigaste som fanns för henne, att få vara nära. Det är väl ganska klassiskt, jag tänker, för det här att man blir som förälskad.
Det brukar kallas lovebombing, den här första perioden när man blir värvad av en blivande sektledare eller en sektledare som redan är i full gång.
Mm.
Att den första upplevelsen är ju så intensiv, för det är så annorlunda mot hur andra människor är. Det är så mycket förhoppningar och så mycket kärlek och en sån där, i vanliga fall så tar ju bekantskapstiden, men det är en process. När man är närmare och närmare så märker man att man är goda vänner.
Mm.
Men i det här fallet med lovebombing, då är det plötsligt, är man mitt i det hela och man har många vänner bland de andra anhängarna, och alla kramas och kärlek och säger snälla saker till varandra och är lekfulla och mycket skratt.
Ja, men precis. Nej, men jag tyckte bara det var intressant att hon beskriver det så, och jag känner igen det här, den här fascinationen som vi var många som sen kom, som hade kring Åsas person i den här rörelsen, i frikyrkorörelsen. Men jag tycker också det är intressant sen hur hon beskriver det här, hur den här liksom långsamma förändringen som sen sker, som är verkligen långsam, när hon beskriver hur Åsa börjar tala illa, lite grann illa om andra, de andra ledarna, hur hon beskriver liksom, hon kommer med små synpunkter och liksom kilar in små kilar i relationerna mellan hennes mamma och pappa och henne själv och andra kompisar, och skapar liksom den här misstänksamheten mot omvärlden och sen lojaliteten mot henne själv istället, mot Åsa. Och att man liksom, det blir den här distansen till omvärlden som sakta byggs upp. Och det här är ju tidigt. Och sen så tycker jag också det är intressant det här som Jossan beskriver av att skyldigheten att höra av sig som infinner sig väldigt tidigt till Åsa. Hon beskriver hur hon är hos någon kompis och sover över, men hon måste liksom finna någon stund där hon kan smita iväg och ringa för att prata med Åsa, för att liksom på något sätt berätta vad hon gör och vad hon är med om. Och jag känner igen det här jätteväl ifrån hur det var att lära känna Åsa, precis på samma sätt hur det sakta men säkert vrids liksom till de här små sakerna som kanske i det stora hela är små saker, men i längden vrider det till någonting. Just den här som vi pratar om, normaliseringsprocessen. Mm. Och som man därför inte märker
först man är fast
liksom. Mm. Och man redan har distansen till omvärlden och har blivit beroende och så vidare. Och det kan ju tyckas märkligt, eller hur kan man komma dit? Men det
är vad som händer.
Det är vad som händer, ja. Och jag tycker det beskrivs bra.
Mm.
Nej, men ska vi börja i alla fall? Jag menar, vi kommer inte hinna med att prata färdigt om den här boken idag, men vi kan väl börja i alla fall lite grann, så fortsätter vi nästa vecka sen.
Ja, det gör vi. Ska vi göra så här? Jag har faktiskt kryssat för, strukit för, pratat med andra som har läst den här starka boken. Jag vill också säga att Josefin Frankner har ju skrivit den tillsammans med sin medförfattare Cecilia Gustafsson.
Mm.
Jag tror faktiskt att jag har träffat Cecilia en gång för många år sedan. Mm. Att hon intervjuade Marianne Arno och mig. Det måste vara 20 år sedan.
Många år sedan.
Ja. Nej, men och jag tycker hon har ett sånt fint språk. Mm. Jag kan tänka mig att Josefin har ett grundmanus, men sen har de pratat tillsammans.
Ja, men det är nog ett väldigt, 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 vad ska man säga, kommunikation mellan dem. Ett samtal.
Känns riktigt bra.
Mm. Ja, men vad har du
då tänker jag så här, att på sidan 68 till exempel, så skriver Josefin så här: jag blev den kvinna som stod allra närmast henne, Åsa alltså, även om jag för det mesta behandlades som en obetydlig slav, fanns stunder då hon såg mig som en sällskapsdam. Och så lite längre ner: utan att märka det förvandlades jag till en människa utan egen vilja. Jag var Åsas. Hon förklarade: du ska vara min robotarm. Du ska veta vad jag tänker och behöver utan att jag behöver säga det.
Mm. Ja, men det där är ju en otäck beskrivning av någonting. Och det otäcka är det också, jag tror jag, att vi som fanns runt omkring såg inte att på samma sätt som Jossan sen i efterhand beskriver som sin upplevelse att hon var en sån total slav. Utan precis som för oss andra så var ju det här maskerat. Och jag vet att vi många gånger har pratat om att när man är med i en sekt, eller minst i Knutby, så bildades det som celler. Att vi var liksom åtskilda från varandra. Man visste inte om den andres. Man vågade inte heller prata med varandra om det. Nu har jag och Jossan delat, så jag tror att jag känner igen mycket av det, även om jag inte känner igen liksom magnituden av det, om man ska säga, alla gånger och allting, så är jag tror inte det är någonting som är främmande så. Men just det här som hon beskriver som att hon blev en robotarm, och det är väl det som är det otäcka här, att Jossan på något sätt förlorade sig själv så totalt och blev Åsa, fast i förlängningen både gentemot Åsa framförallt, för hon skulle veta vad Åsa behövde, men också gentemot andra människor. Och det är otäckt att se hur förstå hur någon kan förändras så, som ni själv beskriver.
Jag tänker på det här språket robotarv, för jag kommer ihåg på Helges tid att då kallade Åsa honom för: du är min kärleksslav och du är min högra hand.
Mm.
Så det här språkstilen, en känsla av att man agerar genom en mellanhand. Mm. Och jag, alltså ytterst så tänker jag ju också på Sara Svensson.
Ja, just det.
Verkligen. Som var en robotarm för Helge. Som också förlorade. Och det finns ju en tid, hösten 2003. Hela året 2003 egentligen. Så framkommer det i den här boken något som jag inte kände till. Att Josefin var försatt i en isolering och att hon var i onåd och hon hade den här fruktansvärda pressen på sig som faktiskt påminner om vad som pågick i grannens hus.
Mm.
Men det var där Sara var utfrusen och ensam på ett liknande sätt.
Mm.
Josefin var fel. Hon bodde då i det hus där den skottskadade mannen bodde.
Mm.
Så hon befinner sig ju i huset. Hon beskriver också mordnatten, hur det var för henne, hennes man, deras barn.
Mm. Ja, men det är ju intressant att du tar upp det, för jag tänker på, jag har själv haft kontakt med Sara och det Sara har beskrivit just på något sätt en känsla av att inte vara ensam längre i den upplevelsen om att det vara fel. Utan nu när vi andra har berättat om våra historier så känner hon att vi på något sätt också fått smaka på lite av det hon fick smaka på, och därför så är hon inte så ensam i det, och vi kan förstå varandra också, därför att det har ju kommit fram nu när alla berättar sina berättelser att det var ju långt ifrån någon enstaka som var utsatt på det här sättet, utan det var kanske flera i de som under många år var utfrusen och på det här otäcka sättet.
Precis, och i många människors oförståelse för hur kunde Sara göra någonting sånt? Hur kunde hon skjuta sina egna vänner mot sin egen vilja? Och jag tänker att det är på liknande sätt för Josefin. Idag så ser hon också hur hon som robotarmen har gjort saker och varit hård, varit dömande och agerat lite grann som en robotarm.
Mm. Ja, det är en smärtsam sak att bära.
Ja, det är klart.
Mm. Ja, ska vi...
Sen tycker jag ju, om vi går lite grann i bokens... börjar i boken och så tar jag de här sidorna jag har...
Ja, liksom i kronologisk ordning utifrån bokens...
Utifrån bokens sidantal. Så då kommer jag till sidan 70.
Ja.
Och då undrar jag om vad du tänker om det här. För där beskriver ju Josefin Åsas lyktstolpar. Och jag är ju glad att det kommer på tal äntligen. Och hon beskriver också ett uttryck som jag inte kände igen. Förälskelsekraften kallas det. Kände du till det här med lyktstolparna?
Alltså jag kan inte säga att ordet lyktstolpar är ju någonting som kom... jag tror att det... liksom uppfanns och användes under den period när jag själv inte var nära Åsa, så att jag lärde mig det ordet efteråt, precis som du egentligen. Mm. Men däremot så kom jag ju ihåg det här med, vad ska man säga, det här förälskelsekraften som Josefin beskriver i boken, att Åsa då lärde upp henne i.
Ska jag läsa vad hon skriver, så kan du få förklara sen.
Tack. Men
det låter ju, man kan ju undra vad lyxstolparna är. Lyxstolparna är alltså män som Åsa Valda och känner sig attraherad av.
Mm.
Och skriver Josefin: Åsa började undervisa mig om något som hon gav namnet förälskelsekraften. Jesus går inte här på jorden fysiskt. Därför kan han inte förmedla sin kärlek till mig på ett mänskligt sätt, säger Åsa alltså. Men den man som är lik honom kan få känna på hur Jesus känner för mig utan att blanda in sig själv. Slutcitat.
Just det.
Det här är ju,
jag försöka kommentera det eller?
Ja, men för jag vill bara säga det att det här är en fascinerande krumelurtanke som egentligen bara bygger på att resultatet är att de...
Nej, men det var ju så, alltså det fanns ju jag kan säga det jag såg var att det fanns ett antal män som var fascinerade av Åsa och som gärna ville vara i hennes närhet och som hon välkomnade. Det här med förälskelsekraften som ord, det var någonting som då Josefin och Åsa framförallt pratade om, och som var någonting som inte riktigt, som jag minns i alla fall, inte jag eller vi andra riktigt förstod eller var inblandade i, utan det var någonting som var lite unikt för dem att prata om och som var viktigt. Och det var någonting som Åsa uttryckte ofta, att Jossan bar, alltså, nej, men bar menar jag alltså att man tog ansvar för och bad för och såg till att det, liksom, det här skulle vara viktigt och lyftas liksom. Och som jag minns också så var Josefin väldigt, men hon var då när hon bar den här förälskelsekraften, så var hon också kunde trycka på män att de skulle känna efter och finnas där för Åsa i det här.
Ja, får jag läsa vad hon skriver? Hon skriver lite utförligare om okay. Det är så intressant. När förälskelsekraften nådde Åsa, blev den ett sätt för henne att närma sig Jesus, menade hon. Och det var vad allt handlade om. Jesus måste få Åsa, den rena bruden som det står om i Bibeln. Kraften var livsviktig för henne, och hon beskrev den som något mycket speciellt. Den gjorde att vissa män betedde sig som om de var förälskade i henne. Dessa män fick benämningen lyktstolpar eftersom de lyste upp hennes väg till Jesus. Men det var inte de själva som mänskliga personer som Åsa drogs till, utan Jesus kraft i dem, försäkrade hon. Och så kommer det: jag tränades för att urskilja denna speciella kraft hos män.
Mm, det var det jag menade.
Det var det du var inne på, tänkte jag.
Ja, och jag ska säga att de här, nu i efterhand, när man tittar tillbaka, så kan jag säga att de här männen fanns ju långt även innan mordet och tidigt i historien i Knutby. Och det har varit ett antal. Och jag kan tänka mig att det finns många män i den här historien som nog har plågsamma minnen som de bär med sig av vad de har varit med om där, även om jag inte kan säga att jag vet exakt vad som har skett.
Vad menar du med plågsamma minnen?
Nej, men jag kan tänka mig att det är väl inte så jätteroligt om man har, ja, på olika sätt varit med Åsa. Man kanske var gift eller hade en partner eller och så vidare, och sen så trodde man att man gjorde någonting som var rätt i det, att man,
den här förvirrelsen med att det skulle vara Jesus som, de var inte sig själva, men det var Jesus i dem. Mm. Det måste ju ha varit väldigt förvirrande, tänker jag, för Urban Fält.
Ja, minst sagt kan jag tänka mig.
Han blev ju Jesus, han skulle ju vara Jesus stand-in. Det kan man läsa om på sidan 85. Jag tycker det är så intressant, därför att han kom, skriver Josefin, i april år 2001. Och det är ju precis då som Åsa skriver ner de här daganteckningarna som kallas Tirsa-profetian. Och det är hennes drömmerier om att bli allsmäktig, att bli förvandlad. Och det är sexuella fantasier och det är fantasier om makt. Och alltihopa ska ske genom Jesus. Det är inte den bibliska Jesus. Det är någonting helt annat. Och jag har analyserat den där Tirsa-profetian i Dagens Medicin.
Mm.
Den ligger fortfarande på nätet. Men kommer du ihåg när Urban kom?
Ja, jo, men det gör jag ju. Jag kommer ihåg att han så småningom kom närmare och närmare Åsa, och Urban genomgick en ganska stor förvandling när hon liksom, Åsa tog ju liksom på något sätt honom till sig och förändrade hans utseende och köpte kläder till honom, och liksom, hon skapade ju honom till någonting som hon ville ha nära sig, och sen var ju han hennes sida hela tiden. Och det är som Jossan skriver där, och som jag vill också få säga, att man var väl dum nog att inte förstå att de hade ett förhållande på det sätt som de hade sexuellt. Utan det, för de talar hela tiden, precis som Helge och Åsa också talar om, att det var den här andliga striden och vad de gjorde för Gud och så vidare, och så vidare, att det hade högre syften.
Striden, nu är vi där vi var inledningsvis. Mm. Den här idén om att det pågår en strid. Det är liksom inte människan själv som har lite märkliga impulser och lite otillåtna ingivelser.
Nej, men den här striden handlade ju om någonting större. Det här var ju inte om liksom, det här var ju, det var ju striden om att Jesus skulle få sin brud. Det var ju liksom striden med stort S i liksom.
Men vad var det för strid att han skulle få sin brud? Ja, men
det fanns någon idé om att det fanns motstånd mot det här då, eftersom det var så stort och viktigt. Och allt som är stort och viktigt.
Vad då motstånd?
Allt som är stort och viktigt för Gud, då kommer ju djävulen att vara motstånd mot det.
Då är det djävulen igen.
För djävulen vill ju inte att Gud eller Jesus ska få det som Gud vill ha, utan då blir det ett motstånd, därför att djävulen är ju hela tiden motståndet mot vad Gud vill göra. Guds där verk där och djävulens verk.
Ja, där har vi det agnostiska dikotomin. Ja. Som jag,
så det liksom fanns ju hela tiden med, att det fanns ett motstånd mot det. Och det var ju det här som på något sätt hela tiden fanns med i bilden och som gjorde saker och ting så komplicerade, och som också, som du säger, däremot i det så skyllde man ju den här striden på väldigt vardagliga saker.
Skyllde på?
Ja, men till exempel Åsa hade ju inte dåligt morgonhumör, utan det var ju på grund av striden.
Att hon hade dåligt morgonhumör?
Ja, oja. Nej, men till exempel. Eller att,
men jag tror inte hon vaknade på morgonarna.
Nej, men hon vaknade. Även om det inte var på morgonen, så var det på eftermiddagarna. Det beskriver också Jossan väldigt tydligt i boken. Hur hon har det där. Nej, men så därför så det var ju liksom, det var stort men ändå väldigt, väldigt smått i den här striden, så kan man säga. Och det var ju därför som på något sätt Jossan beskriver den här, hur hon får stå ut med så mycket skit rent ut sagt ifrån Åsa. Därför att hon var beredd att ta det, därför striden var så stor liksom. Märkligt, jag förstår att det är fullständigt koko för människor att förstå det här, men
jag känner igen det, för det är just det här att om bruden, Kristi brud, är på dåligt humör, så beror det på djävulen. Det
Exakt.
Beror inte på att hon inte behärskar sig. Och...
Nej, men det kan ju inte vara något fel på henne. Hon är ju Kristi brud.
Hon är redan perfekt.
Ja, visst.
Okej.
Okay. ja. Men du, Rigmor, jag tänker så här, är vi färdiga med lyktstolpar och förälskelsekraften? Det finns ju massor att säga om det naturligtvis.
Verkligen?
Ja. Men jag skulle bara vilja avsluta med en sak för att förklara någonting också när det gäller det här med förälskelsekraften, som då Jossan fick liksom på något sätt bli en bärare av, eller man ska säga, som hon beskriver. Och jag tycker hon säger det ganska bra, Jossan, hur det var. Ja. Hur just manipulationen till att liksom på något sätt bli en del av någonting som man egentligen inte är fattar eller en del av. Därför att hon beskriver så här, Jossan, att genom att vrida och vända på det jag återgav, då skulle hon berätta någonting hon hade upplevt liksom som en bönestund, eller någonting som hon upplevde att hon hade läst i Bibeln eller någonting, för man skulle komma med hälsningar då till
Josefin hade upplevt det här.
Ja. Precis, och då kom hon med det till Åsa. Ja. Och då säger hon då, genom att vrida och vända på det jag återgav och fiska efter allt som stödde hennes egen teori. Alltså det var ju Åsas sätt. Hon vrängde till allting så att det skulle handla om henne och det hon ville ha fram av det. Och sen då, när hon hade gjort det och sagt att nu har du fått fram det här. Och där kom ju den här förälskelsekraften till exempel, eller de här sakerna. Så säger hon sen så här, Jossan, du själv säger att Gud uppenbarade för dig att jag är hans ögonsten, hans brud. Nu får du stå för ditt ord. Och det känner jag jätteväl igen i hur det var. I hela Knutby-tiden när man det man sa vrängdes, och sen fick man stå för det man hade sagt fast man inte hade sagt det, och sen var man hooked liksom, man var fast. Och det är det Jossan beskriver också, att hon blir fast i att på något sätt bära någonting av förälskelsekraften, något som hon egentligen aldrig riktigt sa, men plötsligt blev den som hade sagt. Förstår man? Eller låter det helt rörigt?
Ja, det gör det ju. Men det är ju så här rörigt det är med förvrängningar. Det är det som är själva manipulationen som du beskriver. När jag tappar hakan och försöker att förstå, så märker jag att det går inte att förstå.
Nej.
Det är liksom raka motsatsen. Det här är, hon skulle gälla liksom för själavårdare.
Ja.
Jag har sagt det förut, att Jag säger till mina medmänniskor som är patienter eller klienter att med mig får man ändra sig. När man kommer fram till något annat eller när man ångrar sig så får man ändra sig. Och här beskriver du raka motsatsen. Det här har du sagt, det ska du stå för.
Ja, ja, och det här fanns ju ingenting av själavård i det här överhuvudtaget. Utan
nej, det är det som maktmissbruket.
Ja, men precis. Ja, det är ett ganska tungt ämne att prata om samtidigt som det är intressant för att det är så här komplext, det är det ju, de här bitarna. Men,
det är ett tungt ämne och jag tänker det är komplext, förklaringarna är komplexa och ert sätt att tänka och göra religion av någonting som egentligen bara är att någon bestämmer, hon har rätt att luras.
Mm.
Ni andra blir fel och tror att ni åker ut i djävulens hägn och bara kan bli insläppta tillbaka i värmen genom att lyda och anpassa er. Mm. Så att en väldigt enkel mekanism som är utbroderad i så besynnerliga historier och berättelser och förklaringar. Så det bidrog, tänker jag också till att ni blev isolerade. För ni tänkte till sist på ett så förvrängt och annorlunda sätt gemensamt. Som faktiskt är svårt för utomstående att förstå.
Ja, och jag skulle nog säga att vi var ju nog tillräckligt medvetna om att ingen annan skulle liksom förstå. Eller vi skulle ju få motstånd om vi pratade om det. Så det gjorde vi inte.
Nej.
Så det tror jag var ganska... liksom, självklart.
Man skulle vilja ha någon lite försonande knorr på slutet här, men det finns ingen.
Nej.
Tänker jag. Det
det är precis så illa det som det här. Ja, ska vi fortsätta nästa vecka?
Vi gör det.
Ja, tack för idag.
Tack Emma.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.